så att vi får ställa in våra sinnen till dig, Jesus. Och att träna våra sinnen att alltid vara inställda till dig. Att ha vårt hjärta vänt till dig, till det som är där ovan. Och inte till det som är på jorden. Att vi kan få leva ostörda i din frid, i din närhet. Oberoende vad som händer runt omkring oss. Åh Jesus, att få leva så nära dig. Förenad med dig. Höra dig. Röras av dig. Följa dig. Att tacka dig att det är meningen med det kristna livet. Att bli förenad i sin själ med din ande. Att andens liv är ett med själens liv. Att själen har vänt sig bort från det gamla livet. Och omvänder sig hela tiden. Genom att ta korset, att vara skild från det, Jesus. Som du har dött för att vi ska slippa. Att vi får vara rättvända. Och träna vår själ att vara fast i rättvändighet. Att inte dras bort ifrån dig. Dras ut i skuggor och mörker. Utan envist i fasthet hålla blicken fäst på dig. Tack älskade Fader. Tack heligande som är vår lärare. Och det är du som ska undervisa oss den här stunden. Du är uppenbarelsen och visdomens ande. Du leder oss fram till hela sanningen. Och när vi förstår sanningen, då gör sanningen oss fria. Tack för att du ska lära oss någonting, heligande. Tack, heligande. Och det som Gud har lagt på mitt hjärta, det är ståndaktighet. Och ståndaktighet och tålamod är inte samma sak. Utan tålamod är andens frukt. Ståndaktighet är fasthet i sinnet. Det att sinnet är fast. Det är själens förmåga att ha blicken rätt vänd, oberoende vad som händer. Och vi är ju här på jorden av en anledning. Att predika evangelium. Att uppenbara Guds rike. Därför är vi här. Vi har ett jätteallvarligt uppdrag. Och förstå att för att få ut det här uppdraget så möts vi av andemakter, av mörker. Alltså vi är i en andlig kamp. Och Gud gjorde det lite klarare för mig än vad jag sett det förut. Han sa ungefär så här att rättfärdiga kämpar vi mot synden. Helade kämpar vi mot sjukdom. Och jag måste se vad Gud har gjort för mig. Och i Hebreerbrevet 12:1 står det att med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd. Och lägga av allt som tynger, speciellt synden. Jag är rättfärdiggjord, men kämpar mot synden. Jag får hålla före att jag har dött en gång för alla bort ifrån synden. Så att veta det, jag har dött ifrån synden. Jag är gjord rättfärdig genom Jesu död och uppståndelse. Och i den ställningen kämpar jag mot synden. Så att vi kämpar som himmelska människor här på jorden mot syndafallets konsekvenser. Det är det som är vår uppgift, att uppenbara Guds rike. Sjukdom och synd är syndafallets konsekvenser. Det fanns inte innan. Och i 1 Petrus 2:24 så står det att genom hans sår har vi blivit helade. Så att vi kämpar trons goda kamp. Och för att vi ska kunna kämpa trons goda kamp så krävs ståndaktighet. Och ståndaktighet är att vara i samklang med Gud, med våra själar. Så att jag inte springer före Gud i uppdraget. Eller går efter i uppdraget, utan jag är i samklang med Jesus i uppdraget. Är jag inte i samklang med Kristuslivet, då är det religion. Så att när jag ber till exempel för sjuka, så måste det vara i samklang, även om jag kämpar mot sjukdom, så måste det vara i samklang med Jesus. Jag kan inte kämpa i mänsklig varmhärtighet och medlidande, utan jag måste kämpa i förening med Kristuslivet. Om vi tänker som Petrus, när han fick höra att Jesus skulle lida och dö, så var ju Petrus alldeles förskräckt av medlidande över Jesus och sa: ingalunda ska det här ske dig. Något så hemskt. Ingalunda. Och då säger Jesus så här: gå bort ifrån mig, Satan. Det är människotankar och inte Guds tankar. Så att vad vi än gör, så måste vi vara i samklang med Jesus, och speciellt i förbön. För att när en människa kommer, kan det inte vara mitt mänskliga medlidande om den människans situation, utan jag måste höra situationen, få situationen genom den heliga ande, så att jag kan be så som Kristus inte gjorde någonting annat än det han såg Fadern göra. Annars blir det inte verklighet. Och då har många människor under tiderna blivit skadade. För man har bett av medlidande och inte efter att vara förenad med Kristuslivet. Är jag förenad med Kristuslivet och ber i enlighet med Guds vilja, då sker det som Gud vill. 100%. Och ingen behöver bli ledsen. Så att vi måste in i en väckelse nu där allt är på riktigt. Där det är Kristuslivet och ingenting annat. Att aldrig få vara medlidande. För Gud, det var en gång jag fick ett telefonsamtal och kände medlidande och skulle säga någonting. Och då sa Gud så här: hjälper du på det här sättet, då skälper du. Så att ibland måste människor ner i källaren. Måste ner i botten. Och ibland finns det orsaker till problemen. Oförlåtsamhet, annat. Så det går inte bara att be bort förrän roten till det är borttagen. Så därför, om vi vill tjäna Gud, så måste jag vandra i samklang med Kristuslivet. Att det är han som verkar genom oss. Så det är det. Och för att han ska kunna verka genom oss och äga min själ, så måste min själ mista självlivet. Jag måste mista mitt eget jaget, självlivet, och ge min själ till föreningen med Kristus. Överlåta mitt liv helt och hållet. Och säga som Paulus: mitt eget liv har inget värde för mig själv, utan mitt liv är till för honom. Och det väljer var och en. Men ståndaktighet i själen krävs. Och ståndaktighet är då fasthet i sinnet. Och egentligen är ståndaktighet trohet. Att själen förblir rätt inställd under press. Trohet till Gud. I Romarbrevet 5, 3 och 4. Och inte det allenast, vi till och med berömmer oss av våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet verkar ståndaktighet. Och ståndaktigheten beprövad fasthet. Och fastheten hopp. Så lidandet kräver ståndaktighet. Och det blir en frukt av ståndaktighet i lidandet. Så när vi lider, så antingen håller vi blicken fäst på honom, eller vänder jag blicken åt ett annat håll och kan bli besviken på Gud. Och vår tro, för att den ska fungera, behöver vår själs samarbete. Så att för att tron ska fungera, så måste själen samarbeta. I Jesaja 26, 3 och 4 så står det så här: att den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. I frid, för på dig förtröstar han. Så förtrösta då på Gud. Till evig tid. Så att förtröstan, att välja jag väljer att lita på Gud, då bevaras min själ i frid. Och det här är ett val som jag som människa kan göra. Det är inte en andens frukt, utan det är den förmågan Gud har skapat människan med att välja. I Kolosserbrevet 3:1-3 så står det här att ha sitt sinne vänt till det som är där ovan. Och djävulen jagar vår själ. Det har vi väl alla känt. Att man kan säga så här, vad djävulen är ute efter i våra liv, det är ju vårt själsliv. Så får han tag i vårt själsliv och binder vårt själsliv, så fungerar inte vårt kristna liv. På sista tiden tycker jag varit väldigt tydligt. Djävulen kräver i alla fall min själs uppmärksamhet. Titta här, titta där och titta där. Och vad hemskt nu. Och oj, så. Och nu gör du ont där och nu känns det så där. Och titta hur det ser ut där och allt det här. Att djävulen försöker få tag i själen. Och det står att han jagar själen. Och när han har fått fatt i själen, står det, så fångar han själen. Och sargar den. Så att själen är ett byte för djävulen. Så att förstå det här att vara fast i sitt sinne, att ha ståndaktighet, det är att nej. Jag vägrar titta på det här och det där. Jag tittar på Jesus. Och jag skickar allt till honom. Alltså aposteln går direkt. Jag läser den inte. Utan jag skickar den på studs till honom. Han får läsa den och han får ta hand om den. Allting. Och det där känner man ju så här, på grund av tiden och allt vad som händer, så måste allt skickas till honom. Och att vi fäster blicken på honom. För en ande som har plågat mig genom många, många år och som fortfarande kommer på besök, men att nu kan jag se på det på ett annat sätt, är fruktans ande. Och roten till fruktans ande är ju dödsfruktan. Och det är en träldomens ande som binder våra själar. Och för att kunna stå emot den så krävs det ståndaktighet. Och att se på Jesus och ha sitt sinne vänt till det som är där ovan. I Kolosserbrevet 3. Om ni alltså är uppståndna med Kristus, så sök det som är där ovan. Där var det Kristus är och sitter på Guds högra sida. Jag har ett sinne vänt till det som är där ovan, inte till det som är på jorden. Ty ni har dött och ett liv är fördolt med Kristus i Gud. Så att ditt och mitt liv syns inte. Vi lever ett dolt liv. Vi ser ut som vanliga människor. Klädda som vanliga människor. Men vi är helt andra människor. Himmelska människor sända till jorden. Som lever ett fördolt liv med Gud. För att uppenbara Faderns kärlek genom Jesus Kristus. Och hans rike här. Och för det krävs det ståndaktighet. Så att träna själen. Att vara i kontakt med Gud. Hela tiden. Och ju mer själen blir i kontakt med Gud, så märker man när det är glappkontakt. Då känns det på en gång. Och det står så här, arbeta i Filipperbrevet 2:12. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Och vad är det vi arbetar? Hur gör man när man arbetar på sin frälsning? Man kan säga så här, att man arbetar ut det Gud har arbetat in. Det Gud har arbetat in genom Jesu verk i min ande arbetar jag ut genom mottagande i min själ. Så att allt det som finns i min ande av Kristus liv ska fylla min själ. Och allt det som finns i min själ som inte hör Kristus till avsäger jag mig och vänder mig bort ifrån. Så att min själ blir fylld av Kristus liv. Så min inre människa blir ett. Så tar Kristus gestalt, så att när Kristus fyller vårt själsliv så tar han gestalt i oss. Och då blir vi något som vi skapar att vara, som jag längtar så extremt efter. vi blir lika vår pappa. Hans sons avbild. Sådan som han är. Sådana är också vi i den här världen. Glädje, kärlek, frid, rättfärdighet, tålamod, mildhet, godhet, saktmod, återhållsamhet. Lik vår pappa, oberoende vad som händer oss, oberoende om någon klickar till oss, så vänder vi andra kinden till. Om någon hatar oss och förbannar oss, så ber vi för dem och välsignar dem. Vi blir så som vår pappa, som låter det regna över både onda och goda. Ett folk som det syns att det tillhör himlen. Hans sons avbild, det vi kallar det till. Och på något sätt, jag vet inte om det har med ålder att göra, så känner jag så här att det blir allvarligare och allvarligare och viktigare att det sker under livsloppet. För livsloppet har ju ett slut. Det är en begränsad tid. Och när man känner att man blir äldre och tänker så här, nu är det inte så jättelång tid kvar. Att ännu mycket mer arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning. Och längtan kommer att allt i mig ska ge dig ära, Gud. Och det blir ett stopp mot det gamla som förut lätt tog sig igenom. Att allt i mig ska ära dig, Fader. Allt i mig. Och vi vet inte när vi möter honom. För att arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning. Så att vi blir hans sons avbilder. I Jakob 1. Så man har haft en själ som har varit väldigt egen, stark i egen vilja och gått sin egen väg. Så blir det en segare själ att ta hand om. Man kan ha en Jakobs själ. Och man kan ha en mildare själ. Men själen måste förenas med Kristus livet. I Jakob 1, 2 och 4. Mina bröder och systrar, håll det för idel glädje när ni kommer i allehanda frestelser. Och vet att om er tro håller provet, så verkar detta ståndaktighet. Och låt ståndaktigheten ha med sig fullkomlighet i gärning, så att ni är fullkomliga utan fel och utan brist i något stycke. Så det går inte utan ståndaktighet att leva det kristna livet. I vers 12. Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen. Ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona. Vilken Gud har lovat åt dem som älskar honom. Så vår själ måste bli lydig. Vår själ måste komma till lydnad. Och vår tro och vårt andliga liv kräver vår själs samarbete. I Hebreerbrevet 12. Jag kommer ihåg innan jag blev kristen, så läste jag Shakespeare, tror jag, någon gång. Att kunna böja och styra sitt sinne är den högsta och härligaste seger. Läste jag som inte kristen. Att kunna böja och styra sitt sinne är den högsta och härligaste seger. Jag såg det i en veckotidning. Jag tror det var Shakespeare. Och det strålade mot mig, tänkte jag. Att kunna böja och styra sitt sinne. För det kunde inte jag. Så tänkte jag, det måste vara en extremt härlig seger att ha makt över sitt sinne. För jag hade ett sinne som var väldigt lättantändligt. Men då tänker jag så här, det är det kristna livet är. Att få ett lydigt sinne som den helige ande regerar över. Som böjer sig under ordet och är i kontakt med Gud. Hebreerbrevet 12. 2. Och 3. Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom som istället för att ta den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Ja, på honom som har utstått så mycket gensägelse av syndare, på honom må ni tänka. så att ni inte tröttnar och uppges i era själar. Så i det här loppet som är oss förelagt, så att vi inte tröttnar och ger upp, så behöver vi ha blicken fäst på honom och tänka på honom. Och att låta själen vara förenad med honom. I Hebreerbrevet 10:36-39. Ni behöver nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är. Till ännu en helt liten tid så kommer den som ska komma, och han ska inte dröja. Och min rättfärdige ska leva av tro. Men om någon drar sig undan, alltså inte ståndaktig, så finner min själ inte behag i honom. Dock vi hör inte till dem som drar sig undan sig själva till fördärv. Vi hör till dem som tror och så vinner sina själar. Så egentligen är ståndaktigheten nödvändig för att vinna vår själ. Anden är vunnen av Kristus. Kroppen blir frälst när Jesus kommer. Själen ska vinnas nu och frälsas nu. Genom vårt liv på jorden. Vi kan gå till Hebreerbrevet 12 igen. Ståndaktighet under fostran. Att när man fostras så är det väldigt lätt att själen blir sur. Eller besviken. Hebreerbrevet 12:5. Och ni har alldeles förgätit den förmaningens röst som talar med er så som man talar med söner. Min son, förkasta inte Herrens aga och ge dig inte över när du tuktas av honom. Hur gör man när man ger sig över? Man släpper kontakten med Gud. Man blir besviken. Det står i Jobs bok, man vill fly och man önskar sig natten. Och man kan bli arg på Gud. Men att inte ge sig över när vi tuktas av honom. När Gud tillåter lidande som tuktan. Utan vår själ fortsätter i lydnad och vara förenad med honom. I lovprisning och tacka honom. Ty den Herren älskar den aga han. Och han straffar med riset var son som han är kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er så som är söner. Ty var finns det en son som inte blir agad av sin fader? Och jag tror att det som behövs just när man agas av Gud och går igenom lidande, för att Gud vill få bort saker i våra liv och föra oss till en högre nivå i anden, så behöver vi verkligen själens lydnad mer än någon annan gång. Om ni lämnades utan aga medan alla andra finge sin del därav, så vore ni oväkta söner och inte äkta. Och det här tänker jag också på lidanden som Gud tillåter i våra liv. Om jag då kommer fram i förbönskön, för jag ska bli av med det här lidandet, och andra tycker så synd om mig som går igenom det här lidandet, och ska vi bort det här lidandet som Gud nu har tillåtit för min fostran. Så jag måste förstå att det finns lidanden som inte ska bes bort, utan som har ett syfte. Och det står här, vidare vi har haft kötsliga fäder som agade oss och vi visade försyn för dem, skall vi då inte mycket mer vara underdåniga andarnas fader så att vi får leva. De förra agades ju oss för en kort tid, så som det syntes dem gott, men denne agar oss för vårt verkliga gagn. Och så står det varför. För att vi ska få del av hans helighet. För att vi ska få del av hans liv. Det ska bli hans liv i vår själ. Hans liv är i vår ande. Men det ska bli hans liv. Väl synes all aga för tillfället vara inte till glädje utan till sorg. Men efteråt är det för dem som har blivit fostrade därmed en fridsfrukt som är rättfärdighet. Alltså Kristus liv och helighet i vår personlighet. Så att förstå att när jag fostras av Gud, att syftet är mer av Kristus i mig. Mer av Kristus. Mindre av mig, mer av Kristus. Som är helgelsen. Mindre av mig, mer av honom. Så att ha ståndaktighet under fostran. Och det tycker jag personligen har varit svårast. För jag vill att det ska ta slut. Jag vill att nu ska det ta slut. Så jag kan storma himlen. Du kan ju inte vilja att jag ska ha det så här. Jo, hör jag då. Ta bort det nu. Vill du att jag ska ha det så här? Ja. Varför? För din rättfärdiggörelses skull. För din ödmjukhets skull. För din överlåtelses skull. För din djupare förening med mig. Och då förstår jag någonting som jag inte har förstått på djupet förut. Då förstår jag det. Och då är det lättare att vara ståndaktig och hålla ut i det. Att förstå, vad är det här ett tecken på? Varför går jag igenom det här? Vad är det ett tecken på? Det är ett tecken på att jag är ett äkta barn till Gud. Han agar alla sina äkta barn. Så det är ett tecken på kärlek. Och jag vet ibland, jag har ropat till Gud, sluta, jag står inte ut när handen har varit tung över mig. Och jag vet en gång, jag ropade och ropade och ropade. Och då såg jag som en syn. Jag såg en patient som låg på ett operationsbord som sparkade och skrek och viftade med armarna. Och så såg jag en kirurg som hade munskydd och mössa och som arbetade och rörde inte en min ovanför den vilda patienten. Och då såg jag bara så här, Gud, du utför ditt arbete i mitt liv, oberoende av mig. Du har börjat ett gott verk och du tänker slutföra det. Och jag har sagt till Gud, ta inte hänsyn till mig. Gör ditt verk, ta inte hänsyn till mig. Men det är inte roligt att bli fostrad. Det känns inte roligt. Det känns sorgligt. Men att efter en sån där period, när man har gått igenom det, och det börjar lätta, så är det märkliga då att då har jag upplevt här att i de situationer jag kommer i under press, där jag har blivit irriterad och reagerat negativt, så plötsligt gör jag inte det. Helt annan. Så då tänker jag så här, mer av ditt liv, Jesus. Fostran har gett mer rättfärdighetens röst. Mer av helhet. Men det har gått den vägen. Det här att växa och mogna som kristen är ett verk av Gud. Det är inget jag kan styra över eller ta i egna händer, utan det är att ödmjuka sig. Det är att ödmjuka sig och vara ledd av anden. Och fråga Gud när man lider, är jag attackerad eller vad är det som händer? Så att jag får en visdom i vad som händer mig. Så jag kan härda ut och vara ståndaktig i det. Ibland är det attacker och då bemöter vi det på ett helt annat sätt. Så ståndaktighet under fostran, ståndaktighet i tjänsten krävs också. Annars kan vi inte tjäna Gud. Andra Korintierbrevet 6:4-10. Fast mer vill vi allting bevisa oss som Guds tjänare. I mycken ståndaktighet. Inte bara i ståndaktighet, utan i mycken ståndaktighet. Under bedrövelse, nöd och ångest. Under hugg och slag. Under fångenskap och upprorslarm. Under mödor, vakor och svält. Ska man utstå sånt när man tjänar Gud? Det är normalt. Det är normalt. I en äkta tjänst för Gud. Vi i Sverige ser inte så mycket av det äkta. Vi har inte varit i det, i förföljelse, på det sättet som många andra länder har. Det kostar inte vårt liv att vara kristna här än så länge. I renhet, i kunskap, i tålamod och godhet, i helig ande, i oskrymtad kärlek, med sanning i vårt tal, med kraft från Gud, med rättfärdighetens vapen både i högra handen och vänstra, under ära och smälek, under ont rykte och gott rykte, så som villolärare då vi dockade sannfärdiga, så som okända fastän vi är välkända, så som döende men se vi lever, så som tuktade men likväl inte till döds, så som bedrövade men dock alltid glada, så som fattiga medan vi dock gör många rika, så som utblottade på allt men likväl ägande allt. En äkta tjänst. Och vi kan titta i andra Timoteus brevet också. att den som är ståndaktig kommer att få regera med honom. Men att träna sin själ. För det är det som krävs, att arbeta och med fruktan och bävan arbeta på sin frälsning. Att träna sin själ. Att den inte får tänka vad den vill. Att den inte får dra iväg vad den vill. Att den inte får slå sig ihop med köttet när den vill. Utan att själen tränas till lydnad, till överlåtelse, till ståndaktighet. Det är fullt upp att arbeta på sin frälsning. I andra tim 2:11. Detta är ett fast ord. Ty har vi dött med honom, så skall vi också leva med honom. Är vi ståndaktiga, så skall vi också få regera med honom. Det står i Uppenbarelseboken om övervinnarna. Att alla var inte övervinnare. De som har vunnit seger. Och seger går inte att vinna utan ståndaktighet. Och ståndaktighet är att gå i ok med Jesus. Och det står i Matteus 11:29 att när vi går i ok med Jesus så får själen ro. Av närheten, av själen som är skapad att leva av frukten från livets träd. Att få leva i närheten av Jesus, att gå i ok med honom, så får själen ro. Själen får egentligen bara ro. Bara i Gud har min själ sin ro. Själen är inte skapad för att äta någonting annat än frukten på livets träd. Och bara frukten på livets träd ger själen ro. Så ju mer orolig jag är, ju mer behöver jag träna min själ att gå i ok. Går man i ok med oxarna, så är det ju att där Jesus har sitt huvud i ena sidan av oket, så kör jag in mitt huvud i andra hålet. Och sen sitter jag där. Så vad han än gör, så åker jag med. Och om mitt huvud är bundet till hans huvud och min själ är i ok med honom ståndaktigt, då får jag ro. Oberoende om det bär upp och om det bär ner. Det har ingen betydelse. Jordens omständigheter påverkar inte en människa som är fast i sitt sinne i ok med Kristus. Och det hörde jag Gud säga till mandan. Där bibelstället fick jag rutsade för anden ner från himlen. Jag behövde det så väl att förstå det här. Och då hörde jag hur Gud sa till mig så här: jag vill ge dig min frid och att den ska regera i ditt liv alltid. Och det var det som jag kunde känna, för att oberoende av vad som händer så kan ingenting beröva friden i närheten av honom. Det vi gör, det är att vända vårt sinne till det som är där ovan. Alltså vi vänder vårt sinne till den andliga världen. Till den andliga verkligheten. Till Guds rikets verklighet. Till himlen. Och har inte vårt sinne vänt till den här jorden. Och det som kommer att övergå den här jorden kommer att göra att människor blir så rädda. Så de får ångest och hjärtarna kommer att stanna. Av det som kommer att övergå den här jorden. Så om vi tittar på den här jorden och blir berörda av vad som sker, så kommer vi inte att må bra. Men om vi vänder vårt sinne till det som är där ovan, så kommer vi att ha fri. Oberoende av vad som händer. Så vad som än händer kommer vi att ha fri. Och att det här blir en verklighet. Och Gud sa det till mig. Han sa så här: kasta alla dina bekymmer på mig. Så bevaras du i frid. Det står i Filipperbrevet 4. Och då tänkte jag att själen inte tar in någonting som kommer. Att inte tar emot någonting som kommer, som ger mig bekymmer. Utan jag kastar det till honom. Och då bevaras jag i frid. Mitt hjärta och mina tankar bevaras i Kristus. Och att på allvar göra det här. Att det blir på riktigt. Men när Gud hade sagt det till mig, då hände det några saker där jag brukar få extrem ofrid. Knappen trycktes på. Så vi kan säga så här. När jag hade pojkarna små så var knappen att de blev sjuka. Det var knappen för att få mig helt förstörd. Och sen barnbana var en knapp. Men Gud var så god så han demonstrerade sin nåd, för han visste att jag ville inte ha de här knapparna utan att börja kunna samarbeta med honom. Och sen då djuren. Och jag kämpade med det här alltså. För det var en punkt som fienden hade på mig. Men det här var sår och Gud visade mig var såret hade kommit ifrån. Så han visade mig situationen när såret hade kommit i själen som djävulen utnyttjade. Med barn, barnbarn och djur. Och nu då så fick jag det här bibelstudiet. Och så fick jag i förrgår kasta alla bekymmer. Puff, sa det, så blev hunden sjuk. Och så tänkte jag så här. Fadern, har du precis sagt det till mig. Och då kastade jag bekymren och fick frid. Och sen dröjde det ett dygn, ett och ett halvt, så var hunden frisk. Sen dröjde det ett dygn och ett halvt, så var hunden sjuk. Sjuk nu. Och då tänkte jag det här alltså. För att inte bara hålla sig lugn för att hon blir frisk, utan förbli lugn. Även om det kommer att komma på mig, vad som än händer, kasta dina bekymmer, lita på mig, stå emot fruktan. Och det har kommit på ett sätt som det aldrig har kommit. Aldrig. Och aldrig har jag sett fruktan så som jag gjorde när Gud visade mig det, vilken ingång han har hos folk. Hur han torterar Guds älskade barn, fruktans ande. Och Gud vill att vi ska resa oss upp, som har varit kristna lite längre, i tro och hjälpa de som är plågade och är i denna träldom. För det är en ande av träldom. Och den är roten till så mycket. Till förkastelse, till så mycket, så är fruktan en rot. Och människor plågas och blir behandlade med allt det. Det går inte att få bort på annat sätt än genom auktoriteten i Jesu namn. Och i uppenbarelsen av Jesus triumf över djävulen och hela den onda andevärlden. Och alla de här knapparna som fienden har skapat i våra själar sedan vi var små, som han sedan fortsätter och trycker på för att plåga oss, för att vi inte ska få uppleva friheten i Kristus. Så vill Gud att vi ska se sanningen och den ska göra oss fria. Våra själar vägrar att böja sig. Våra själar vägrar att bekymra sig. Våra själar vägrar att motta fruktans ande. Utan dörren blir stängd och vi lovprisar ära Jesus. Och han är allsmäktig. Alla levande själar är i hans hand. Djurs och barnbarns och barns, alla själar är i hans hand. Han är allsmäktig, han har all makt. I himlen och på jorden, i honom är given all makt. Fienden är besegrad, Jesus har triumferat. Och det ska ropas upp att han är konungarnas konung och herrarnas herre. Frispurstig, väldig Gud. Snart kommer han och sätter ner foten på jorden och då är det över. Men tills dess så ska han ha ett folk som demonstrerar segern på Golgata och uppstår döda. Så, och att vi ska slippa plågas. För jag tänker så här, så många år man har varit plågad, i alla fall jag, av fruktan. Och fruktan skapar ju kontroll. Att man ska kontrollera, för då tror man att nu har jag läget under kontroll. Vi har ingenting under kontroll. Så att förtrösta och lita på Gud. Jag tror att Gud vill röra vid oss just när det gäller fruktan. Och sen att när man själv är igenom att man kan hjälpa andra. Och då känner man igen sig själv. För att fienden har olika vapen mot oss. Så är det. Och speciellt om man ser att Gud har en plan med ens liv, en tanke. Att Gud vill förhärliga sig. Så är det olika vapen. Och ofta kommer ingångarna när man är liten. Att fienden börjar när man är liten. För att djävulen ser andlig aktivitet över barn. Han ser änglar över vissa och ser, då misstänker djävulen att de här är kallade för att utbreda Guds rike. Och då börjar han att plåga redan i barndomen för att hindra att det ska bli så som Gud har tänkt. Men nu har vi kommit till en punkt. Gud kommer att demonstrera. Och Gud, uppenbarelsen och visdomens ande kommer, han kommer att upprätta sitt folk. Och fördelen är att man vet vad det är att vara plågad. Så jag tänker så här, man kan inte läsa i en bok. Fruktan, hur känns det? Kontroll, hur känns det? Ångest, hur känns det? Det går inte att läsa sig till. Utan upplevelsen är faktiskt bäst. Och att Gud har många experter i lidande som ska lösa de fångna. Vi ska lösa de fångna. Så. Tacka dig, älskade Fader. Att vi går in i en tid när rättfärdighetens sol ska gå upp med läkedom under sina vingar. Och vi ska hoppa ut som kalvar som har varit instängda i stallet. Och vi ska trampa orättfärdigheten under våra fötter. Jag tackar dig, Fader, för en tid av upprättelse. Tid av frid, tid av frihet och tid av jubel. Tid av jubel, av dans, av glädje. Och du har sagt, Fader, att i världen mörknade tills det blir alldeles svart. Men i oss ljusnade. Vi står upp och är ljus. Och din härlighet kommer att komma över oss. Vi ska demonstrera din kärlek, din seger, din godhet. Ditt rike här i världen innan vi går härifrån. Jag tackar dig, älskade Jesus. Jag tackar dig, Fader. I Jesu Kristi namn. Amen.